Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Du lyssnar på Studio Krim med mig, Ricardo Burrows. Jag är reporter på Länstidningen i Södertälje. Och det här blir väl någon sorts säsongsavslutning för den här vändan av Studio Krim. Det är semestertider. Jag är väl lite halvt på semester. Min vanliga kollega, poddkollega Torbjörn Granström, krimreporter, på helsemester. Så jag tänkte väl att det får bli upp till mig att axla den tunga krimreporterrollen. Jag tänker att efter 20 avsnitt så borde jag väl lärt mig ett och annat om just krim. Och i veckans avsnitt tänkte jag prata om de nya lagarna som trädde i kraft den 1 juli och är ett första steg i att försöka motverka de kriminella nätverken och att få stopp på gängkrigen som fortgår där ute i landet. Det handlar bland annat om att straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, rån och utpressning ska skärpas. Det handlar också om att fler typer av brott kommer att omfattas av häktningspresumtionen. Det vill säga om en person misstänks för brottet så ska de häktas per automatik. Från och med den 1 juli kommer det också bli olagligt att rekrytera barn till kriminell verksamhet. Och med de nya lagarna så uppstår ju en hel del frågor. Bland annat om hur effektiva de här nya lagarna kan tänkas bli. Och om allt fler frihetsberövas och får sitta i fängelse. Kommer då kriminalvården kunna stå pall för trycket? Har man liksom de resurserna och de platserna ute i fängelserna för att ta in flera? Så jag har under veckan intervjuat en åklagare och en expert på kriminalvården om just de här frågorna. Och jag tänkte att vi tar avstamp i just det där med om de här lagarna kommer vara effektiva. Helene Gestrin är senior åklagare på åklagarkammaren i Linköping och hon jobbar just mycket med grova brott och narkotikabrott. Jag ringde upp henne för att prata om de nya lagarna.
Inspelningen här. Och då börjar jag med den första frågan då. Det är nämligen så att från och med den 1 juli så blir det straffbart att involvera minderåriga i brottslighet. Och det är helt enkelt undrar om den här lagen kommer vara rätt väsendet till hjälp för att förhindra rekrytering av unga till gängnätverken?
Ja, det är i alla fall tanken. Men en svårighet är ju att rekryteringen ofta sker på ett sätt som polisen som utredande myndighet inte ser. Det sker i personliga kontakter av olika slag. Och för att kunna åtala någon för det här brottet måste man ju kunna bevisa att man har rekryterat en unge just till en brottslig verksamhet. Inte bara att man umgås eller liknande, utan man faktiskt har gjort en rekrytering till kriminalitet som består av att de facto genomföra brott. Och det är svårt.
Har man liksom haft problem med den typen av bevisföring i andra typer av brottstyper då?
Ja, det här har ju inte varit straffbart förut, så just exakt så har man ju inte haft bevissvårigheter. Men det är ofta svårt att till exempel bevisa att någon tillhör ett gäng. Mm. Och det är ofta svårt att bevisa att en person har gett någon annan i uppdrag att utföra ett brott. Mm. Det har ju förut varit straffbart under mycket lång tid. Att någon ger en annan i uppdrag att genomföra brott är, och är straffbart redan nu, men är ju svårt att bevisa. Mm. Det här är ju så att säga en variant av det brottet. Så tanken är ju att det här skulle leda till större möjligheter att utreda och lagföra människor som står bakom brottslighet men sällan genomför den själva. Och det behöver man ju pröva alla möjliga olika sätt att komma till rätta med den sortens beteende och kriminalitet. Därför att vi har sett en väldigt stor utveckling när allt yngre människor begår brott och allt grövre brott. Och det sker ju sällan på eget initiativ, utan det beror ju på att man har blivit indragen i, instruerad att genomföra den sorts brott. Mm.
Men tror du att lagen kommer kunna ha en avskräckande effekt på rekrytering bland unga när man ändå kan riskera upp till 4 års fängelse?
Ja, redan nu riskerar man ju fängelse när det gäller att man har anlitat någon annan att begå brott. Och det har ju inte haft någon enormt avskräckande effekt på den här sortens brottslighet eller beteende när man leder in andra personer i brottslighet. Tanken är väl ändå att det ska vara så, men vilken effekt det kommer att ha, det får vi väl se. Det finns ju ärenden där man faktiskt kan se att äldre människor eller vuxna människor påverkar ungdomar och lerar ungdomar och drar in ungdomar i en gängkontext och så att säga initiera dem i ett kriminellt beteende. Och måhända kan man väcka åtal för en del sådana ärenden nu där det inte förut har gått. Men med tanke på hur många steg bort från den konkreta genomförda brottsligheten man fortfarande kommer att stå, och med tanke på den ändå relativt låga upptäcktsrisken, så är det svårt att ha några enorma förhoppningar på den nya lagstiftningen.
Redan idag är det ju svårt att fälla personer i så kallade indiciemål. Finns det några svårigheter i den här nya lagen som gäller själva bevisningen som krävs för att den här typen av brott ska kunna liksom leda till en fällande dom?
Ja, det är samma svårigheter som i alla annan brottsutredning. Man måste visa att man har rekryterat någon och att den rekryteringen har skett till brottslighet. Eftersom man sällan berättar om det själv som misstänkt och den rekryterade personen sällan berättar om det, måste det ju visas på något annat sätt. Och eftersom rekryteringen ofta sker i en daglig kontakt eller i en kontakt där man rör sig i sitt bostadsområde eller sitt umgänge in till kriminella människor, så sker det ofta en väldigt successiv och smygande ingång till gängen. Den sortens rekrytering kan man ju inte se och kommer inte kunna åtala för i fortsättningen heller, eftersom det är just rekrytering till kriminella gärningar som kommer åtalas. Och den rekryteringen är det ju svårt att hitta bevisning för, eftersom den är systematiskt svårt att hitta konkreta uppgifter som visar att någon har rekryterat någon till att begå brott och konkreta brott.
Så som du nämnde tidigare, du ser att den här lagen kommer vara, alltså nu tillkommer den ju, men har du liksom svårt att se att den kommer kunna ge konkreta vinster, eller finns det ändå ett visst hopp om att man kanske kan nå liksom folk som försöker rekrytera de här väldigt unga gärningspersonerna? Det har ju blivit ett jättestort problem, samhälleligt problem.
Det är ett enormt problem. Jag skulle säga att det är en väldigt svårbevisad gärning. Och dessutom så är det så att det vi gör från polis och åklagare sida, det är att vi så att säga gör saker efter att brott redan har inträffat, efter att en rekrytering redan har inträffat. Så är ju den unga personen redan uppslukad i en brottslighet och kriminella gärningar och begår brott. Rekryteringen till gängen behöver framförallt stoppas på andra sätt, genom att förhindra att man kan rekrytera unga människor. Och det är inte polis och åklagarmyndighet som är de primära aktörerna i det, utan det är helt andra delar av samhället. Ett förebyggande polisarbete där man finns nära befolkningen och kan fungera som en god representant för samhället kan ju för all del bidra. Men annars så handlar det om helt andra saker. Skola, socialomsorg och att ge socialförvaltningen de verktyg som de behöver för att kunna sätta in åtgärder tidigt i de ungas liv och kanske utökade möjligheter då att kunna göra det mot den ungas och vårdnadshavarnas vilja.
Också till min sista fråga då. Som jag nämnde, det här med att man rekryterar unga har ju varit ett problem nu ett tag. Det har ju skrivits spaltmeter om det, och inte minst sagt i vår egen tidning Länstidningen. Men har den här typen av rekrytering av ungar på något sätt testats tidigare rättsligt innan den här lagen tillkom?
Ja, det har det faktiskt gjort genom narkotikaåtal, där man har åtalat personer för narkotikahantering, men också att man har åtalat för människohandel. genom att man ska ha så att säga, tvingat ungdomar till att bli delaktiga i en narkotikaförsäljning och narkotikakriminalitet. Och det har varit åtal som inte har varit framgångsrika eftersom det är återigen då svårt att visa på ett konkret och faktiskt tvång att man verkligen inte haft några valalternativ som den unga. Och jag tänker mig att det kan vara sådana åtal som har tydligt pekat på behovet av en ny lagstiftning liksom den här utbrända problematiken med att rekryteringen går att lägga ner i åldrarna. Det finns ingen annan lagstiftning i alla fall som fungerar för att motverka just rekrytering. Om den nya lagstiftningen kommer att fungera som ett konkret och praktiskt verktyg får vi väl se när lagen så småningom utvärderas. Men det kommer att kräva skicklighet och initiativrikedom och omsorg för att kunna hitta bevisning för det. Så att det är kriminaliserat är en sak. Men att lagföra, då kräver det en ganska tydlig och omfattande bevisning helt enkelt. Och den är inte alltid så lätt att komma åt i en sluten gängkontext som ju den här lagstiftningen också riktar sig mot.
Du hörde precis åklagare Helene Gestrin. Och hon säger ju som många andra av de gästerna vi har haft i podden att lösningen på gängkriminaliteten är ju någonstans mångbottnad. Vi har ju pratat väldigt mycket om att vi behöver få bort de här skyttarna och narkotikaförsäljarna från våra gator just för att de utgör en ganska stor fara. Men även Helene här lyfter ju att när väl åklagare och polis kommer så har ju brottet redan skett och att mycket måste göras redan innan ett brott sker. Vi måste jobba mer förebyggande i samhället. Och jag som både nyhetstorsk och lite politiker-torsk har ju följt Almedalsveckan. Jag skulle inte säga slaviskt, men jag har ju följt den i alla fall. Och jag reagerade väl på någonting som Ulf Kristersson sa i sitt tal. Eller sa, det är väl mer att jag märker väl någon sorts kursändring kanske. Att Tidöpartierna, eller åtminstone Moderaterna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag försöker gå in i lite mer mjukare värden när det gäller just det här med gängkriminalitet och framförallt hur man ska jobba förebyggande. Det har varit i min mening ganska hård ton där man pratar väldigt mycket brott och straff och de här hårda handlingarna om hur vi ska handla om gängkriminaliteten. Men att man kanske öppnar upp dörren lite grann för de här lite mer sossiga approachen till brottsförebyggande. Jag tänkte spela upp en liten del från Ulf Kristerssons Almedalstal här.
Det sägs ofta att samhället borde komma in tidigare. Helt rätt. Problemet är att systemen tvärtom är byggt för att samhället ska komma in alldeles för sent. Sekretesshinder. Så att polis och socialtjänst och skola inte ska kunna prata med varandra. Ingen får ha samlad koll på barnen som kan dras in i gängen. Än mindre göra någonting åt det. Och om föräldrarna inte vill medverka så blir det ofta ingen insats alls. På punkt efter punkt så kommer kommunernas och statens reaktioner för sent. Och när barnen väl begår brott, då fortsätter samhället att sticka huvudet i sanden. Minderåriga är mer eller mindre straffimmuna. Det värsta som kan hända är att socialtjänsten kallar till samtal eller att man placeras tillfälligt på ett SIS-hem som man kan rymma ifrån eller via mobilen hålla kontakten med sina kriminella kompisar på utsidan. All den här avsiktliga slappheten gör barn attraktiva för gängens ledare. Allt det här tänker vi ändra på. För det finns ingen motsättning mellan det repressiva, alltså de tuffa tagen mot de som redan begår brott, och det förebyggande, så att dagens barn inte blir morgondagens mördare. Det finns ingen motsättning mellan det hårda och det mjuka. Båda behövs.
Jag tackar statsministern för den här övergången, för jag tänkte att vi ska raskt ge oss in i nästa intervju som jag gjort. Det är nämligen så att jag har pratat med Susanne Wedin, avdelningsdirektör för områdena anstalt, häkte och frivård inom kriminalvården. Och vi kommer röra ganska många av de punkterna som statsministern tar upp i sitt Almedalstal. Så ja, jag tänker jag börjar spela in nu. Men ja, det är så att fler brott kommer att omfattas av häktningspresumtion, vilket betyder att man måste häkta en person om de misstänks för det brottet. Och fängelsestraffen i flera av brottstyperna som rör gängkriminalitet kommer att bli längre till följd av bland annat tidavtalet. Så vilka praktiska utmaningar väntar kriminalvården nu när allt fler blir intagna?
Ja, alltså vi ser ju en generell ökning av antalet intagna som till stor del naturligtvis också beror på straffskärpningar. Och nu kommer det ju ytterligare straffskärpningar då den 1 juli tillsammans med den här ändrade häktespresumtionen också. Så att det är klart att vi ser ett tilltagande antal intagna, och den främsta utmaningen i det är ju egentligen att helt enkelt hinna bygga i takt med den ökning vi ser just nu.
Mm.
Och det kommer ju säkert att komma ännu större ökningar till följd av Tidöavtalets reformförslag.
Mm. Men är det problem redan idag att det finns lite för lite platser på våra fängelsen och inom kriminalvården, eller finns det platser idag?
Ja, alltså än så länge så klarar vi ju vårt uppdrag, men vi har ju, det är ju ingen hemlighet att vi har ju extremt hög beläggning och har haft det väldigt länge, och räknar också med att den kommer att snarare förvärras under närmaste tiden här.
Mm.
Vi har ju haft en medelbeläggning på häkte och anstalt som faktiskt har överskridit 100%.
Mm.
Så att det är klart att vi har ett oerhört ansträngt platsläge, så är det.
Men hur länge har det här varit ett problem? Alltså, om vi talar rent år, pratar vi decennier eller de senaste åren?
Ja, vi såg ju ett trendbrott 2017. Då började ju beläggningen återigen att stiga efter att vi under flera år faktiskt hade haft minskande beläggning. Så 2017 började stiga, men sen så kan man väl säga att de 2-3 senaste åren har det väl varit besvärligt, om man säger så.
Är det någon särskild typ av kriminella som har blivit vanligare under den här tiden? Eller är det särskilda brott som gör att beläggningen blir så pass stor idag?
Nej, det skulle jag inte säga att det går att peka ut någon specifik brottstyp eller kategori. Utan det har ju varit ganska många straffskärpningar på en rad områden som har sammantaget bidragit till att inflödet till oss har ökat.
Mm. Ja, nu är Studio Krim en podd som fokuserar mycket på Södertälje och sånt där. Och i dagsläget har vi två pågående konflikter egentligen. Vi har ju den i Stockholm som är väldigt omskriven om i medierna, men också våra egna lokala problem. Och det jag undrar helt enkelt, blir det extra känsligt för en stad som Södertälje när antalet frihetsberövade ökar? Jag vet att Nina Stubbe från Södertälje tingsrätt har sagt till SVT att man har rekordmånga frihetsberövade samtidigt just nu. Alltså det handlar om 40-50 stycken samtidigt.
Vi kan ju ibland behöva placera häktade på annan ort än den där brottsutredningen bedrivs. Därför att platssituationen inte medger att vi kan placera där man borde ha placerat utifrån brottsutredningens bedrivande. Men där hoppas vi på en viss förståelse. Jag kan förstå att det blir besvärligt för utredande myndigheter, åklagare och polis att förhålla sig till det. Men så ser läget ut idag. Att vi tvingas göra så i vissa fall, och framförallt då när det handlar om de här olika kopplingarna till organiserad och gängrelaterad brottslighet.
Mm. Men vad behöver kriminalvården från regeringshåll, alltså i form av lagar eller resurser eller satsningar för att klara den här belamringen?
Alltså det kommer att kosta väldigt mycket pengar naturligtvis att genomföra det som tidigavtalets reformer ändå aviserar. Vi har ju gjort beräkningar som visar på att kostnaderna kanske kommer att landa på runt 10 miljarder årligen. Så det är klart att det är väldigt mycket pengar. Men det är ju inte det enda, utan det krävs ju också att vi får personal till vår verksamhet. Vi kan bygga nytt på många ställen i landet, men om vi inte också får personal så kan ju det riskera att bli direkt gränssättande för hur mycket vi faktiskt klarar av att bygga ut. Men sen tycker jag också att det är viktigt att framhålla att vi har ju ett tudelat uppdrag i kriminalvården. Vi ska ju både se till att utdömda påföljder blir verkställda, men vi ska ju också arbeta återfallsförebyggande. Så det innebär ju också att vi, förutom då att inkapacitera personer som är dömda till fängelsestraff och som kanske har höga risker, så behöver vi också titta på att fortsatt satsa på icke-frihetsberövande påföljder, att satsa på frivårdens påföljder. För vi har trots allt ett stort antal dömda som har betydligt lägre risker än de vi kanske pratar om i den allmänna debatten just nu. Och där man kan uppnå ett minst lika gott samhällsskydd genom att besluta om en frivårdspåföljd istället för fängelse.
Ja, för i den här rapporten då som har kommit från kriminalvården om hur man ska hantera den ökade liksom pressen på kriminalvården i till följd av tidavtalet, så nämner man ju bland annat elektronisk fotboja som en av lösningarna istället för att sitta ett fängelsestraff. Och vi har en tidigare gäst i podden som också har förespråkat en sån lösning. I synnerhet i, som du säger, att i ett rent rehabiliteringssyfte. Just för att man inte ska komma i kontakt med tyngre kriminella inom vården. Ser du några liksom fördelar respektive nackdelar med att använda fotboja istället för att låsa in folk, om man ska vara krass?
Ja, alltså om man ska titta på det återfallsförebyggande uppdraget, så finns det väl egentligen ingen forskning eller ingen kunskap som visar att fängelsestraff i sig har någon återfallsförebyggande effekt. Däremot så är det naturligtvis så att ur ett samhällsskyddsperspektiv så behöver vi frihetsberöva vissa personer, och vissa personer behöver avtjäna sitt straff genom fängelse. Det är ingen tvekan om det. Men det finns återigen då en grupp som, där riskerna runt personen, den dömde, är betydligt lägre, och där ett icke-frihetsberövande straff förmodligen har bättre återfallsförebyggande effekter och som dessutom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är betydligt billigare. Men jag vill betona att det går att uppnå samma grad av kontroll genom till exempel fotboja utifrån ett samhällsskyddsperspektiv. Har man gjort en riskbedömning och en säkerhetsbedömning som säger att det här är ett absolut fullgott alternativ till fängelse, så tycker jag naturligtvis att man ska gå på den linjen. Man kan ju också avsluta ett längre fängelsestraff genom att under den sista tiden av fängelsestraffet vara ute i så kallade utslussåtgärder. Och då kan man också förena det med till exempel en elektronisk fotboja. Så antingen kan man ju dömas till fotboja på en gång, eller så kan man avtjäna sista delen av ett längre straff med fotboja.
Ja, det är onekligen en stor utmaning för hela samhället, inte bara kriminalvården utan även skola och polis och även föräldrar. Det är ju någonting som har förändrats den senaste tiden, såklart. Susanne Wedin?
Ja, det är ju en extremt oroväckande utveckling den vi ser nu. Så att det är klart att vi behöver hitta sätt att komma till rätta med det. Men man får inte heller glömma att alla som döms till kriminalvård tillhör inte den här grova organiserade brottsligheten.
Nej, exakt. Men då sa Susanne Wedin, tack för att du valde att ställa upp.
Tack så mycket.
Och det var allt för veckans lite somriga avsnitt av Studio Krim. Somrig i den bemärkelsen att det är lite löst och ledigt med telefonintervjuer och så. Men jag hoppas att det var intressant lyssning, och så önskar jag er alla en trevlig sommar, och så ses vi väl förhoppningsvis vid nästa säsong.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.